Det sägs ju att man inte ska skåda en given häst i munnen. Ett sånt där uttryck vi har för att man inte ska kräva för mycket av någonting som man inte har behövt betala för. Det är ju ganska svårt att värdera något man inte har köpt eller gjort. Gåvor är svåra att se värdet av. Och det gäller ju egentligen både gåvor som vi ger till andra och gåvor som vi får ta emot. Det gäller små gåvor och stora gåvor. Och till och med den allra största gåvan av alla. Det som Gud har gett oss i Jesus Kristus. Jag tror att för oss som har levt med Jesus länge och kanske har vuxit upp som kristna, så är det väldigt lätt att det där bara är, ja, det är ju en del av livet, en slags krydda i tillvaron så där. Vi tänker att vi är väl som folk är mest. Det är bara att vi tror på Gud. Att vi kanske sitter på gudstjänst på söndag förmiddag när andra tittar på skidskytte och vi, ja, vi ber när andra sysslar med mindfulness och sådana saker. Men annars är det egentligen inte så stor skillnad. Eller är det det? Härom veckan så satt jag i ett samtal med en som blev troende för några år sedan. Och han berättade om hur hans liv hade förändrats sedan han mötte Jesus. Han har haft ett väldigt, väldigt tufft liv. Och står fortfarande inför ganska stora utmaningar. Men den här gången så är han inte ensam. De här små stegen som han tog för några år sedan har liksom vuxit. Och han har fått en stark övertygelse som gjorde att han kunde liksom möta framtiden med trygghet. Och förtröstan, till och med glädje mitt i allting. Idag ska vi titta på några berättelser ifrån Lukas evangeliet. Det är några ganska udda möten med Jesus. För jag tycker att de understryker någonting viktigt i det här. Nämligen att man får aldrig underskatta vilken betydelse mötet med Jesus kan ha i en människas liv. Den ena berättelsen står i Lukas, det sjunde kapitlet, från vers 11 och framåt. Den handlar om när Jesus är på resa och han tar vägen genom en liten stad i Galileen som heter Nain. Och där så möter han ett begravningståg. Det är några sörjande människor som bär på en bår och på den här båren ligger en ung pojke. Hans mamma är änka och han är den enda sonen, så hon har förlorat allting. Och nu går hon där och sörjer och gråter. Och så står det från den 13:e versen att när Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sade: gråt inte. Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade. Och han sade: ung man, jag säger dig, stig upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Och sen försvinner den här pojken ur berättelsen. Vi får inte veta hur det går för honom i livet. Men poängen är att han får en ny chans att leva. Hur värderar man ett människoliv? Vad sätter man för värde på den här gåvan som pojken och hans mamma fick? På gåvan som världen fick? Världen som hade förlorat hans röst? Vad säger man om allt det som han fick uträtta? Allt han fick säga, allt han fick påverka människor i? Han kanske bildade familj. Han kanske fick barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Generationer av människor som aldrig hade funnits om det inte var för det här mötet med Jesus den här dagen. Vi kan inte veta det. Och just därför så får vi aldrig underskatta vad mötet med Jesus kan göra i en människas liv. Den andra berättelsen står lite tidigare i Lukas evangeliet, i det andra kapitlet från vers 25. Den handlar om en äldre man. Det står att i Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helige ande var över honom och den helige anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Och just den här dagen så står det att anden hade lett honom till templet, hade manat honom att gå dit. Och det är just den dagen då Josef och Maria kommer till templet för att bära fram sin son, Jesus. Och Simeon får syn på dem där och han får ta det här barnet i sin famn. Och så säger han till Gud att Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen. Den här berättelsen är på många sätt raka motsatsen till den andra berättelsen. Där var det en ung man som får en ny chans att leva. Och i den här berättelsen så är det en gammal man som liksom får den här sista pusselbiten som fullkomnar eller fullbordar hans liv. Och som gör att han kan dö i frid. För några år sedan så blev jag inringd till en man som låg sjuk. Han kom inte härifrån och hade ingen koppling till vår församling. Men några anhöriga på annan ort hade hittat vår församling på nätet och bett mig att besöka honom och be med honom. Och när jag kom dit och fick samtala med honom så det stod liksom väldigt klart att den här mannen var döende. Det var väldigt tydligt. Och det kom också fram i samtalen med honom att han var fullständigt livrädd för att dö. Det fanns så många människor, så många vänner som bad för honom och som hade pratat med honom, uppmuntrat honom och sagt att han inte skulle vara rädd. Därför att Gud var med honom. Han skulle bli botad. Den här sjukdomen skulle försvinna och han skulle bli frisk. Och han gjorde sitt bästa för att tro på det. Han ville hålla fast vid det. Men någonstans så kände han att det inte riktigt stämde. Och då blev den här uppmuntran i praktiken någonting helt annat. Därför att det betydde att om Gud var med honom så skulle han bli frisk. Men om han inte blev frisk, då betyder ju det att Gud inte var med honom. Och han var så rädd att han skulle dö och få gå in i det okända, ensam och övergiven av Gud. Och jag fick några fler tillfällen att samtala och be tillsammans med honom innan slutet. Och jag tror att ibland så har vi en tendens att göra saker lite för lätt för oss. Vi har en Gud som hör bön. Vi har en Gud som botar sjuka. Vi har en Gud som ger liv. Vi vet det. Vi har sett det i vår egen gemenskap. Det finns i vår bekännelse, i vår tro. Och styrkt av det så fortsätter vi att be för varandra. Vi fortsätter att förvänta oss stora saker och goda saker ifrån Gud. Vi förväntar oss att han ska gripa in och göra saker. Men ibland så tror jag att det kanske är ännu viktigare att vi också hjälper varandra att få frid i livet. Hjälper varandra att hitta den där tryggheten som gör att vi vågar släppa taget och veta att vårt öde ligger i Guds händer. Att som Paulus säger att Kristus är livet och döden är en vinning. Och det är det som Simeon får i mötet med Jesus. Han får den här sista pusselbiten som gör att han kan sluta sitt liv nöjd och veta att han går hem till Gud. Det de här två berättelserna visar är ju det att vi kan aldrig veta vilka konsekvenserna blir när en människa möter Jesus. Någon får en ny chans, en ny kraft att leva som den här pojken i Nain. Och en annan får friden att sluta sitt liv nöjd och gå hem till Gud. En annan sak som de här berättelserna visar är också att, det här, att varje möte med Jesus också hänger ihop med hela världens öde. När folket i Nain ser vad Jesus gör så står det att de prisar Gud och säger att Gud har besökt sitt folk. Därför att det som händer här, det påverkar ju inte bara änkan och den här pojken, utan det påverkar hela staden. Det ger hopp till människor. Därför att om Gud har besökt sitt folk så betyder det att då kanske det finns hopp också för min situation. När Gud slår ner i en människas liv på det här sättet så sprider det sig som ringar på vattnet. Därför att vi hör ihop. Och när en människa möter Jesus så kommer det att påverka större sammanhang än vi tror. Det påverkar vänner och familj och grannar och alla relationer. Och det sprider hopp till människor. Det är därför det är så underbart att få höra människor berätta om vad Gud gör i deras liv. Och att, som vi ofta har återkommit till, att inte underskatta betydelsen av vittnesbördet. Att vi delar med oss av våra erfarenheter och vårt hopp. Men ibland så kan vi ju vara i ett läge i livet när det där inte riktigt får den effekten. Ibland så kan man ju känna när man hör om andra människors stora sprakande gudsmöten, så kan det leda till att man bara börjar ifrågasätta sin egen gudsrelation. Börja fundera över varför har jag aldrig fått vara med om det? Jag har ju aldrig känt så där. Det där har ju aldrig hänt mig. Är jag verkligen riktigt frälst? Och när det händer, det är då som vi gör klokt i att gå och lyssna på Symeon. Därför att hans upplevelse är en annan. Den friden som han får kommer egentligen inte så mycket av hans egna upplevelser. Utan det kommer av att hans ögon har fått skåda frälsningen som Gud har berett åt alla folk, står det. Och det här visar någonting väldigt viktigt som jag tror det är klokt att komma ihåg. Nämligen att tron och mötet med Jesus är alltid personligt. Men det är aldrig individuellt. Vi hör ihop. Vårt öde hänger ihop med världens öde. Och frälsningen hänger egentligen inte så mycket på våra upplevelser, även om det kan vara gott att få göra dem. Men frälsningen hänger på att Guds lamm har tagit bort världens synd. Och vissheten om det kommer ifrån den här insikten att om Guds lamm har tagit bort världens synd, då måste det ju också gälla mig. Det är det som gör att Symeon får frid att gå hem till Gud. Det finns ju någonting i de här berättelserna som är väldigt spontant, nästan slumpartat på något sätt. Det finns en slags improviserad känsla över allting. Och man kan undra, vad hade hänt? Vad hade hänt om Symeon inte hade lyssnat till anden den där morgonen? Om man hade känt att jag tror att jag nog ska gå till templet någon dag, men inte just idag. Nu trivs jag bättre här i min säng. Jag tror att jag stannar hemma och tittar på skidskytte eller någonting. Och så hade han missat just den dagen då Josef och Maria och Jesus var i templet. Vad hade hänt om Jesus hade tagit en halvtimmas fikapaus med lärjungarna när han var på väg innan han kom till Nain, så att han hade missat hela det här begravningståget? Vad hade det fått för konsekvenser för den här änkan och för hennes son, för människorna i Nain och alla de här barnen och barnbarnen och generationerna som kanske kom av den här pojkens liv? Det kan vi aldrig veta. Vi kan aldrig se vilka konsekvenserna blir av våra tankar, våra beslut, våra handlingar. Men vi kan lita på att vår Gud har en plan för var och en. Och att han har makt att genomföra den. Vi kan bara be om nåden att få vara med. Nåden att få bli använd av honom. Och modet att se det här tillfället när det kommer och dela med oss av det som vi faktiskt har. Hur ser du på det du har? Hur ser du på din tro? På den gåvan som Gud har lagt i ditt liv? Och som du har att dela med dig av? Det finns en liknelse som berättas i lite olika sammanhang, i lite olika versioner genom åren. Som handlar om passagerarna på ett flygplan. Om flygpersonalen kommer till en passagerare och ställer ner en tung väska i knät på dem och säger att vi skulle be om att du behåller den här väskan i knät under resten av resan. Då skulle den här passageraren bli irriterad. Han skulle börja klaga på dålig service. Han skulle tycka att den här väskan är obekväm och att den är ett hinder för honom att få en behaglig resa. Men om personalen istället säger att någonting har blivit allvarligt fel, planet kommer att krascha. Vår enda chans att överleva är att överge planet och hoppa. Och i den här väskan finns en fallskärm. Då skulle passageraren istället klamra sig fast vid den här väskan som den dyrbaraste ägodelen. Därför att han vet att i den här finns det någonting som kan rädda mitt liv. Hur ser du på den gåvan som Gud har lagt i ditt knä? Hur ser du på det som du har fått? Tror du att det är någon annan som behöver det? Är det någonting obekvämt? Är det ett hinder för oss att leva ett behagligt liv på jorden? Eller är det någonting som kan rädda våra liv? Är det någonting som kan ge kraften att leva på nytt som för pojken i Nain? Någonting som kan ge friden att sluta sitt liv nöjd och gå hem till Gud. Om det är det senare, kan du komma på någon människa i din närhet, i ditt liv, som inte behöver det? Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för den gåva som du har gett oss. Vi tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte utan fruktan, utan rädsla, utan att hålla någonting tillbaka. För att du i din son har gett oss livet. Du har gett oss allt. Du har tagit vår synd, du har tagit vår död, vår skam, vår smärta, vår nöd. Och vi får stå fria inför dig som dina barn. Herre, vi ber dig att du ska hjälpa oss att se värdet av den gåvan. Att du ska påminna oss, att din ande ska tala i oss om korset, om den tomma graven, om vad det får betyda för oss och för världen. Hjälp oss, Herre, att ha modet att se de tillfällen som finns för att dela med oss av den gåvan till människor. Hjälp oss, Herre, att mitt i det livet som vi får leva också se den skärvan av evighet som du har lagt i våra liv. De gåvor som du har planterat hos oss. Och hjälp oss att leva i förundran över den gåvan. Vi ber, Herre, att du ska göra vår församling till ett tecken, ett glödande tecken på din nåd, på det livet som du har gett. Så att vi får vara med och leda människor till dig. Så att vi får vara med och öppna människors ögon för den fantastiska kärleken som du har till var och en. Och vi ber att vi också ska våga hämta allt det vi behöver ifrån dina händer. Ta emot våra liv varje sekund och varje dag ifrån dig som en gåva. Att vi får leva i din kraft. Att vi också får friden och modet att lägga våra liv i dina händer och veta att den dagen kommer då vi ska lämna jorden och vi får göra det i frid och trygghet därför att vi går i sällskap med dig. Herre, vi ber att du ska uppenbara din son genom oss för den här världen. Att vi ska få leva genomskinliga liv som visar på ditt ljus. Därför världen måste få höra detta. Människor måste få veta hur djupt du älskar och vilket hopp vi har i dig. Välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten och i veckan som ligger framför. Och varje dag som vi får leva på den här jorden tills du hämtar hem oss till ditt eviga rike. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.